Har du skämts för din mamma eller pappa någon gång? Dum fråga, jag vet. Det finns ingen, alltså verkligen ingen, som inte någon gång har skämts för sin mamma eller pappa. De flesta mammor och pappor är riktiga guldgruvor när det kommer till anledningar för deras barn att skämmas. Föräldrar formligen öser skämssituationer över sina barn. Den här säsongen av Känsligt läge handlar om att skämmas, om skam. Om olika anledningar till att skämmas. Att skämmas över att vara tjock. Skämmas över att vara spelberoende. Skämmas över att ha valt fel kärlekspartner. I det här programmet så ska vi prata om att skämmas över sina föräldrar. Det är två saker som gör föräldraskämset unikt bland alla skäms som finns. För det första är det ofta svårt att veta vad som kommer att leda till skam. En högljudd pappaprutt på utvecklingssamtalet eller en mamma som hämtar dig innan skoldiskot är slut och passar på att dansa lite. Det är ju uppenbara och självklara skämslägen. Men ofta räcker det som förälder att bara sticka ut. Det andra som är speciellt med just skammen kring föräldrar är att den inte verkar gå att glömma. Ganska obetydliga situationer kan etsa sig fast i hjärnbarken och finnas med dig till graven. Kanske har evolutionen ordnat det så att de du skäms mest för är dina föräldrar. I människans begynnelse på savannen i Afrika var det säkert ingen bra idé att sticka ut om man bara får killgissa lite. Här kommer tre föräldraskäms som jag minns från min uppväxt. Första skämset. Det är sportlov och jag och mina syskon bovlar med min pappa. Klotet hamnar i rännan mest hela tiden och jag och mina syskon missar käglorna. Pappa vill visa var vi ska sikta med klotet. Det finns några bruna pilar i mitten av bowlingbanan. Pappa går ut på banan och promenerar fram till pilen och pekar. Då ropar bowlinghallens ägare att man inte får gå på banan. Det är något med att den är av trä och inoljad och kan förstöras. Jag skäms. Andra skämset. Vi äter på restaurang hela familjen. Pappa vill ha ett glas kallt vatten till maten. Han serveras ett glas och smakar på vattnet. Det är inte kallt nog. Han ber om att vattnet ska vara kallare. Han får in ett nytt glas. Det är fortfarande inte kallt nog. Han går ut till restaurangens kök och spolar i kranen tills vattnet är tillräckligt kallt. Jag skäms. Tredje skämset. Vår familjs bil är en liten orange terrängbil som tillverkas i Sovjet och heter Vazniva. Den ser ut som en kartong och låter som en traktor. Jag skäms. Nu ska vi träffa Hanna. Hon skämdes för sin mamma under hela sin uppväxt. Och jämfört med mina ganska beskedliga skäms så hade Hanna mycket tydligare orsaker till sin skam. Hanna växte upp med sin mamma och ett yngre syskon. Hennes mamma jobbade på restaurang och levde ett liv i full fart.
Ja, men mamma var väldigt liksom... Hon hade väldigt mycket energi och var väldigt fixig och trixig liksom. Hon var väldigt all in på allting som hon gjorde. Så hon fixade liksom 100 paket på julafton och allting var jättepyntat och fixat. Och hon kom verkligen ihåg liksom allt man tyckte om. Och typ när man fyllde år så fick jag så min favoritmat på frukosten. Så mindes väldigt bra och det upplevde jag ju som en jättestor omsorg när jag var liten. Att hon kom ihåg vad liksom alla mina kompisar hette, vad deras föräldrar hette, var de bodde någonstans. Hon var väldigt så... Ja, hon tog hand om den fysiska omsorgen med oss väldigt väl. Glömde ju aldrig en enda matsäck eller ett föräldramöte eller sådär. Så hon var väldigt fin på så sätt och hade en hög energi. Gillade att göra saker och hitta på saker med oss också. Så det var fint. Mm.
Hur tror du andra såg på er och din mamma?
Hon var ju liksom alltid den här ganska unga, coola mamman. Du vet, jag har träffat någon, min förskollärare när jag gick i den här sexårsverksamheten som tyckte att min mamma var läskig och cool. För hon var ju ung och hon hade tydligen så här guldskor och guldsneakers på sig och så ring i näsan. Och hon var nog lite ball liksom. Jag har också hört från folk att de trodde vi var så här jättenära. Att vi var bästa kompisar, att vi var en sån här jättetajt familj.
Var ni det?
Nej, men vi var ju inte det.
Jag tänker på det där Hanna berättar om att alla tyckte att hennes mamma var så cool. För 2 år sedan så var jag med i Melodifestivalen. Jag var en udda fågel bland melloartisterna. 51 år gammal och sjöng en trudelutt jag hade skrivit själv. Om en köttgryta. Min yngsta dotter var då 7 år. Jag gjorde en del intervjuer inför tävlingen. Och ibland så satt min dotter bredvid. Och då passade journalisterna på att ställa frågan till henne. Vad tycker du om att pappa är med i Mello? Hennes svar var skämmigt. Journalisterna skrattade och jag skrattade. Det var ett bra skämt. Men efter att hon svarat samma sak 10 gånger så började jag inse att det faktiskt inte var ett skämt. Hon tyckte att det var skämmigt att pappa var med i Mello. Ett skämt som inte blev mindre av att jag kom näst sist. Jag hade i min enfald tänkt att en 7-åring skulle tycka att det var asballt att pappa var med i Mello. Men det är bara att inse. At the end of the day är du bara en töntig förälder. Oavsett vad du gör på dagarna. Tillbaka till Hanna. Människor utan insyn i Hannas familj tycker att Hannas mamma är den coolaste katten i stan. Och att Hanna och hennes mamma är typ bästisar. Men det är de inte. Hon och hennes mamma är inte ens nära varandra. För Hanna kan inte lita på sin mamma. Om några år kommer det hela sluta med en utredning av socialtjänsten, polisanmälan och att Hannas mamma blir dömd för grov fridskränkning. Men där är vi inte än. Nu, när Hanna är liten, kan Hanna bara försöka orientera sig, anpassa sig.
Min mamma var väldigt känslosam, eller känslostyrd. Hon fick starka känsloutbrott. Alltså framförallt ilska och sorg kom ut jätteexplosivt ur henne. Och det där kunde liksom pendla väldigt mycket. Det fanns för mig som ett barn inget tydligt mönster i varför det blev som det blev. Ibland blev hon ju arg på oss och då kunde man kanske förstå det. Men ibland upplevde jag också liksom som att hon kom hem från jobbet och hade inte ens träffat oss och bara liksom exploderade. Och att det var något som fanns, liksom någon kraft inom henne som bara behövde komma ut. Och då var hon oftast jättearg på oss och skrek. Och hon var väldigt våldsam också mot oss. Och jag var ju liksom väldigt tyst och lugn och försiktig när jag var liten. Jag tror det var min strategi för att liksom undvika bråk. Och mamma skrek och var arg och var våldsam. Och sen så övergick, när hon hade fått det ur sig om man så säger, var hon ledsen och grät.
Du blev mamma vulkanens seismograf. Du liksom hade alltid tentaklerna ute. Du kollade alltid, du visste kanske bättre än hon hur hon mådde liksom.
Men jag upplevde ju att jag kunde höra på stegen i trapphuset att oh shit, nu är det så där eller nu är det lugnt. Man kunde höra bara på hur hon sa hej eller vad hon började göra när hon kom hem från jobbet. Man blir ju orolig, men man blir nästan synsk för man bara är så intonad på en annan människa. Ja.
En sak som jag tycker att man lär sig av att bli äldre, det är att känslor aldrig växer upp. Rädsla, ensamhet, svartsjuka, ilska, glädje, ledsenhet. Alla känslor är liksom där från början och följer oss genom livet. Vi blir bara lite bättre på att dölja våra känslor med åren. I alla fall de flesta av oss.
Kan du ta oss med på tillbaks till något sånt där utbrott?
Men ofta minns jag det som om liksom bara exploderade. Så jag tycker att min barndom var väldigt oförutsägbar. Kunde vi sitta vid matbordet och sen bara flippa hon ur och typ slängde en ketchupflaska och så fick man ducka liksom. Och sen började hon väl skrika och hon var väldigt verbalt våldsam mot mig. Alltså sa jättemycket elaka saker.
Vad kan du säga?
Ja, men det var saker om ens utseende. Hur man var som person. Alltså alltid till det negativa då. Jag kommer ihåg att hon ofta hotade också med. För att jag hade ju en del blåmärken. Och så efter att hon hade varit liksom fysiskt våldsam. Det kommer jag ihåg att hon kunde också säga till mig så här. kommer du säga någonting till pappa om det här? Om han frågar inför att jag skulle träffa honom. Och om du gör det så måste jag berätta för honom hur hemsk du är. Liksom. Så det var väldigt mycket... Liksom, hon var väldigt tydlig med att det var mitt fel. Och att hon var tvungen att göra så här. Sen minns jag att hon ofta sa att hon inte orkade med oss. Eller inte tyckte om oss längre. Eller inte orkade att vi skulle bo där. Så det var jättemycket på jättemånga olika nivåer.
Mm. När kom du på att din mamma inte var som andra mammor?
Jag minns ju att jag började fundera lite. Vad kan det ha varit? 10, 11, 12 eller någonting kring. Men när jag var hemma hos mina kompisar ibland så märkte jag ju att de var inte rädda för sina föräldrar. Jag märkte ju att de kunde vara så kaxiga eller sura mot sina föräldrar. Och att jag då, när de sa någonting, att jag så fick liksom panik. Och var bara, kommer hända nu? Och sen så brydde sig typ inte deras föräldrar. Eller det blev liksom ingen katastrof av det. Och då minns jag att det var så här, oj, vad konstigt. Vad handlar det här om liksom? För så var det ju inte hemma hos oss. Mm. Så det var nog där någonstans, när det började gro lite grann. Sen när jag blev lite äldre, när jag blev tonåring, så minns jag det också. Det var några incidenter av att mamma, när hon blev arg ibland, så sa hon att vi kunde inte bo där längre. Att hon var så trött på oss. Och då brukade hon ringa till socialtjänsten och sa att de skulle komma och hämta oss. Och det här gjorde hon ganska ofta. Hon gick in i sitt rum och ringde och satt och pratade jättehögt. Sen någon gång när jag var äldre så vet jag att jag gick in i mitt rum och lyfte på luren. För jag ville ju verkligen höra vad hon sa till dem och vad de sa till henne. För de kom ju aldrig. Och då var det liksom en tom signal. Hon pratade och hon hade ingen motpart. Det var liksom bara ett låtsasamtal. Och då minns jag att jag... Då var jag nog ändå så pass gammal att jag bara... Men vad håller hon på? Alltså, det här är ju jättekonstigt liksom.
Och ni väntade på socialen?
Ja, det gjorde vi. Det gjorde vi. Och sen så kom de ju aldrig.
Den här säsongen av Känsligt läge handlar ju om skam. När kom skammen in i ditt liv? När började du skämmas?
Alltså, alltid skulle jag vilja säga. Just eftersom hon var väldigt noga med att alltid påpeka att det handlade om oss. Hon var tvungen att göra de här sakerna. Eller det var för att vi var så jobbiga. Så blev det ju bara en sanning. Och det var ju verkligen något att skämmas över. Och jag minns att hon också jämförde mig då jättemycket med mina kompisar eller med hennes kompisars barn. Att de var mycket bättre eller vad det nu kunde vara. Så den känslan har nog alltid funnits, även innan jag hade ord för den, tror jag.
Många mänskliga känslor har ljud. De låter på olika sätt. Sorgen har sin gråt, ilskan sitt skrik, glädjen har sitt skratt. Rädslan, njutningen, uppgivenheten. Alla har de sina små signaturläten. Utom skammen. Skammen är tyst. Kanske den tystaste känslan av alla. Tystnaden blev Hannas barndoms signatur.
Det var ju inte typ... Alltså, nästan ingen av mina kompisar fick ju veta det här. Jag berättade inte för dem. För jag tyckte det var pinsamt, stort och läskigt för barn också. Jag tror min instinkt, den roll jag hade i vår familj var bara så freeze mode. Var tyst, var snäll, var duktig i skolan. Dra ingen uppmärksamhet till dig för att skydda. Det var det jag gjorde. Ingenting. Jag ville inte göra någon väsen av mig.
Kommer du ihåg någonting hon sa som du tog med i livet fast du inte vill?
Jag tror det blev mer av en sammanslagen känsla av att... Jag vet att jag kämpar väldigt mycket med... Hon var väldigt tydlig med att hon inte älskade mig. I olika grad. Ibland var det inte alls och ibland var det väldigt lite. Och det kommer jag ihåg att jag tog det med mig. Som så här, okej, men ens föräldrar ska ju älska en. Eller det är liksom automatiserat på något sätt. Vad säger det om mig som person då? Om inte ens mina föräldrar gör det. Så det har nog präglat mig jättemycket. Mm, tänker jag. Ja.
Ni levde ett liv i lägenheten. Och sen så visade ni upp ett annat liv. Den där bubblan, upplevde du att den sprack någon gång? Och vad hände då i så fall?
Jo, men det gjorde det. När jag var 13 eller 14 tror jag, så fick jag min första pojkvän. Och då började han vara hemma hos oss väldigt mycket. Under liksom kanske längre tid än vad någon annan hade varit hemma hos oss. Och mamma var ju jättenoga med att när folk var hos oss så var hon liksom glad och trevlig. Sen kunde det bli katastrof så fort dörren stängdes. Men medans folk var hos oss så var det toppen liksom. Men jag tror att han var hos oss så mycket att det började luckras upp lite mer för henne. Att hon inte kunde hålla sig. Eller jag vet inte varför hon tog beslutet att visa lite mer vem hon var för honom. Och då var det ju som att en annan person fick insyn i hur det var för mig. Och han blev ju jättechockad och arg och ledsen och upprörd. Det var verkligen en vändpunkt för mig. För han tvingade mig att gå till skolkuratorn. Han hotade mig att om inte jag gick till skolkuratorn så kommer jag ringa till BRIS. Jag blev jätterädd. Han var så övertygad om att man får inte göra så här. Så jag kunde haka på det lite grann. Så då gick jag till skolkuratorn och pratade med henne. Och hon sa att jag skulle sova hemma hos honom. Och så gjorde jag det. Och då exploderade allt. För att som jag beskrev det så var jag alltid tyst och snäll och lugn. Och trotsade aldrig mamma. Vågade liksom inte säga någonting. Och nu var det som världens största trots. Att hon blev helt galen skulle jag säga. Och då eskalerade under kvällen och hon var jättearg och ringde mig och honom och hans föräldrar och involverade alla olika typer av människor. Och sen slängde hon ut mig den kvällen och då flyttade jag därifrån. Och sen dess har jag aldrig bott där. Så det var verkligen när bubblan sprack, eller vad man ska säga.
Hur slängde hon ut dig? Alltså hon sa du får inte bo här längre.
Ja, hon ringde min pappa som jag då inte hade träffat på ganska länge. Och sen så kom han och hämtade mig på kvällen där hos min pojkvän tror jag. Och så hade hon ställt ut alla mina saker. Flyttkartonger med saker på gården där vi bodde. Och sen så hämtade vi dem och sen så bodde jag aldrig mer där.
Det är ju speciellt att bli utkastad när man är 14. Mm. Mm. Vad hände då liksom?
Ja, men då flyttade jag till min pappa. Ett tag, både där. Men vi kände inte riktigt varann. Jag hade ju ibland varit hos honom lite då och då. Och ibland långa uppehåll. Och nu hade vi nog precis... liksom, jag minns att jag tyckte att det var lite liksom så här pinsamt, jobbigt, stelt. Och konstigt att han kom och hämtade mig. För jag kände inte honom. Så jag bodde hos honom ett tag. Men sen därefter så blev det en flerårig process med orosanmälningar till socialtjänsten. För att till slut så fick min pappa reda på hur vi hade haft det och så pratade han med min farmor som anmälde och då var det liksom väldigt, väldigt lång tid med utredningar på socialtjänsten och till slut gjorde de en polisanmälan och så blev det rättegångar och det här tog många, många år och sen så flyttade jag själv också till en lägenhet när jag var, jag tror jag var 15 kanske, eller... ja, 15 eller 16 eller något sånt. Och sen så bodde jag där själv liksom.
Hanna börjar sin långa vandring mot att bli en självständig, hel och skamfri person. En vandring som är lång och smärtsam. Och som leder till att hon till slut sitter öga mot öga med sin mamma i en rättssal.
Men hur kändes det att sitta i rätten och prata och vittna mot din mamma?
Men det var fruktansvärt alltså. Det var något av det värsta jag någonsin har gjort. Jag var ju också så liten. Jag var ju tonåring. Jag vet att jag kände skam inför att det var lite släktingar som ville vara med. Jag tyckte det var så jobbigt i allt det här. Hur det än var hemma så älskar jag min mamma jättemycket. Hon var ju också min enda trygga person. Det var ju hon jag hade vuxit upp med. Det var liksom familjer, så att säga. Så jag ville ju inte sätta henne i fängelse så. Jag ville ju ha kontakt med henne, för jag älskar ju henne och saknar henne jättemycket. Så av den anledningen tyckte jag det var fruktansvärt. Sen är det väl på något sätt rätt, såklart. Det har jag inte reflekterat så mycket om, men det kanske fanns någon typ av upprättelse i det här för mig också. Så kanske var det viktigt så här i efterhand. Det är ju en oerhört jobbig process. Det tog så lång tid. Utredningen på socialtjänsten tar ju lång tid. Sen fick vi någon insats, vi fick familjebehandlingar. Det tar lång tid. Sen så rättegångar. Det blir långt exponerat trauma. Det är skitjobbigt.
Skitjobbigt, säger Hanna. Att bli av med skam kan vara lika jobbigt som att bära den. Hur gör man? Hur beordrar man hjärnan att tänka på ett annat vis? Att tänka att det är inte mitt fel. Jag är inte ensam om att ha varit med om det här och jag är värd att vara glad och fri. Att tänka tvärtom jämfört med hur man tänkt hela sitt liv. Det låter skitjobbigt. Men även om skammen är en stor, tung, tyst känsla som kväver allt i dess väg, så är det också en känsla som ibland faktiskt kanske går att resonera med. Den är mottaglig för argument. Du behöver inte skämmas över att dina föräldrar gjort fel. Och du behöver heller inte skämmas för att du älskar dina föräldrar, trots allt.
Jag hade en jättestark önskan och längtan om att flytta tillbaka till henne. För det just var min trygghet. Hur hemskt den var när jag var där, så jag försökte nog ganska mycket när jag var ung, men sen ju äldre jag blivit, ju mer perspektiv har jag fått och erfarenhet. Så för varje gång jag träffat henne så har jag känt så här, oj, det här går ju verkligen inte. Så det har också varit en process i att sörja det som jag trodde jag hade och så där. Så vi har inte någon relation alls. Och har väl egentligen inte haft det på riktigt sen jag flyttade därifrån, kan man säga.
Du och skammen, är ni kompisar idag?
Ja, men skammen är ju verkligen, fy fan vilka känslor det är. Alltså. Den är ju så fruktansvärd. Men jag känner inte alls så där som när jag var yngre, att jag liksom skäms över hela mig. Men jag tror att jobba med sina känslor också är jättemycket en färskvara. För jag tror när jag var yngre så etablerar jag ju någon tro eller något system i mig som är min default, så att det är så lätt att gå tillbaka till. Så jag tror verkligen att det är en färskvara, att jag måste jobba med det här hela tiden och påminna mig om det här för att inte hamna tillbaka i det där.
Om det sitter någon i ung ålder just nu och lyssnar på det här som har jobbat hemma av olika skäl och känner skam, vill inte prata, vill plisa och liksom stryka med hårs för att det inte ska hända saker.
Mm.
Vad har du att säga till den personen?
Men nej, men jag vet ju hur det känns, såklart. Och såklart är det inte ens egna skam. Alltså, skam ska ju egentligen handla om vad jag har gjort, om jag har gjort något tokigt. Men när man är ett barn så är det ju de vuxna och föräldrar som har ansvaret över den. Och då är det de som ska ta det ansvaret, inte man själv. Och också så här, det finns jättemånga andra som har på det här sättet. Vi är ju drygt 500 000 personer i Sverige som har vuxit upp på det här sättet. Så vi är skitmånga. Så det är ingenting att skämmas över. Det här är jättevanligt.
Du har lyssnat på Känsligt läge i P1. Hanna heter egentligen någonting annat och hennes riktiga röst är utbytt. Emmy Bergqvist och Anna Iversen var producenter och Joakim Lövgren fixade ljudet. Programmet gjordes av Munk Studios och jag heter Ogi Brandelius. Tack så mycket för att ni lyssnade.